Det här är en fantastisk dag för mig att få vara här i Frista. Jag har kopplingar till Frista. Jag har släktingar här. En mormor som bor inte alls långt härifrån. Jag har kusiner och morbröder. Så jag har varit en hel del här i Frista och Frufällan. Och så där. Och sen så är det ju så att jag har varit i Ecuador. Och jag kommer berätta lite mer om det sen efter under fikat. Under tiden som jag och min familj har varit i Ecuador så har ju ni som församling stöttat vår församling i Ecuador, Chipichapa. Det är fantastiskt tycker jag. Att man får mötas över gränser. Att man får möta en annan verklighet som skapar nya möjligheter. Det jag tycker är fantastiskt också, det är att när man sitter och förbereder en predikan så hoppas man ju alltid att det man förbereder ska vara liksom förberett av Gud på något sätt. Men man kan ju aldrig veta. Det finns ju alla möjliga faktorer som kan spela in och man kan ju ha alla möjliga tankar liksom för dagen som kan spreta och gå åt alla möjliga håll sådär. Men idag så måste jag säga att det var ju väldigt häftigt att ni i barnrutan tog upp det här med flyktingsituationen. Och Jesus egna situation faktiskt, att han var ett flyktingbarn. För att det predikan idag ska handla om, och det man skulle kunna sätta som en rubrik för den här predikan, det är att vi ska öppna våra hjärtan. Öppna era hjärtan. Innan vi föds så har vi det tryggt och härligt i de allra flesta fall. Vi ligger liksom i en bubbla och vi har det i de flesta fall väldigt bra. Vi ligger och skvalpar där i vattnet i mammas mage. Men med tiden så blir det här utrymmet som vi har där inne mindre och mindre och mindre. Och plötsligt så händer det. Det vet forskarna fortfarande inte varför, men plötsligt så spricker mödomshinnan och värkarna sätter igång hos kvinnan som ska föda barnet. Och ifrån den här trygga världen så föds barnet ut i en annan värld. Bubblan spräcks. Så den har levt i och den föds in i en annan värld. En okänd värld som de inte känner till. När vi har levt ett liv i den här världen. Vi har liksom börjat känna till den. Och vi känner till det mesta, hur det fungerar. Och sådär. Så händer det som ingen människa kan rå över. Det som ingen kan styra. Att vi en dag ska dö. Den bubblan som vi har levt i här, den spricker. Och vi föds in i en annan värld som vi inte känner till. När vi möter en främling, en person som vi inte har någon aning om hur den fungerar eller tänker eller känner. Men när vi möter en främling och blir bekant med den, lär känna honom eller henne, så spricker vår bubbla. Och vi föds in i en relation som vi inte kände till, som vi inte hade tidigare. Och en ny värld skapas. Ett hjärta öppnas. Ett nytt liv kan se dagens ljus. Ett barn föds och ett nytt liv ser dagens ljus. En människa dör och ett nytt liv ser dagens ljus. Människor möts och ett nytt liv ser dagens ljus. Jag föddes i Ecuador. Jag är missionärsbarn. Jag föddes i Quito, heter huvudstaden, på 2800 meters höjd. Det var ju sannoliken inte lätt för mamma att klämma ut mig den dagen. Jag har sett det på nära håll för att min fru fick också föda min son Silas i Quito. Och det är ju med syret där, om man inte är van vid det, ganska jobbigt. Men jag föddes 1981, januari, 10 januari närmare bestämt, i ett sjukhus som heter Hospital Los Andes. Och det fanns vissa komplikationer med mig, så att jag hade svalt fostervatten, mådde inte så jättebra när jag kom ut. Så jag fick ligga i en kuvös. Och min morfar, som lever ett annat liv nu, han brukade säga att på den här kuvösen så stod det explosiv vara. Och det brukade han återkomma till. Det var ganska roligt faktiskt. För det är ju bara en liten bebis som ligger där. Och så stod det explosiv vara på den här kuvösen. Det var spännande. Men i Ecuador så var mitt liv där. Det var den världen jag känner till. Den där mjölken som vi drack var inte Arla, utan det var en Nestlé-produkt som höll i år, tror jag. Smakade inte likadant. Smöret, det var oftast härsket. Så än idag så äter jag inte smör på smörgåsen. Men det var ju banala saker. Det var väldigt mycket som var annorlunda i mitt liv. Och som jag hade vant mig vid och som jag tyckte var fullständigt naturligt. Så när jag 5 år gammal kom till Sverige och mötte den här världen, så var det en vinter. Och det var som att komma till månen eller Mars eller någon annan planet och komma till Sverige. För att just den vintern var det också, det var en sån här riktig varje vinter, tror jag. Det var en halv meter snö. Och det var ju jättevackert och spännande att få komma till Sverige. Men också fruktansvärt kallt. Vi kom till en plats som heter Ingesult. Känner ni till den platsen? Så återigen en koppling. Inte just i Frista, men till det här området. Och vi levde ett helt annat liv än det vi hade levt på vid en bondgård ute på landsbygden. En ny värld öppnades för mig. Någonting som hände det året när jag kom till Sverige, det var att Sverige förändrades. För alltid framöver. Olof Palme blev mördad. Och det kan de flesta vittna om som har levt innan. Jag minns inte så mycket om hur det var innan. Men många kan vittna om att hela samhället förändrades när Olof Palme blev mördad 1986. Man kunde höra på radion. Min pappa gjorde det, där är ju Ingesult, att vår statsminister hade blivit mördad. Palme, han var en otroligt djärv person. Vad man än tyckte partipolitiskt, vad man än stod till höger eller vänster, så kan man inte neka till det engagemang som Olof Palme kände för, inte bara för Sverige och de utsatta i Sverige, utan i hela världen. Och det har satt sina spår. Olof Palmes hjärta som var öppet för orättvisorna i världen. Allra mest i Sydafrika och apartheid-tiden där. Har fortfarande fått ringar på vattnet. Och det är fortfarande så att man pratar om det engagemanget som Olof Palme hade för de utsatta i Sydafrika. Efter Olof Palme så följde några stycken statsministrar. De har gjort fantastiska saker, men de gjorde inget större intryck på mig, om man säger så. Det var Ingvar Carlsson. Ursäkta om jag trampar någon på tårna. Ja, det blev extra roligt. Carl Bildt. Ingvar Carlsson igen. Och så Göran Persson. Det verkade ju inte vara lovande, får man ju säga, med Fredrik Reinfeldt heller. Och det är ju så där, oavsett vad man har, vad man står partipolitiskt, så måste man ändå ta ställning. Och jag tror att vi alla reagerar på vad han sa en lördag, den 9 augusti 2014, på ett pressmöte. Jag ska ta och läsa vad han sa. Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna sina hjärtan för de utsatta vi ser runt om i världen. När många flyr på kort tid skapar det spänningar i det svenska samhället. Men vi har lärt oss att människor som kommer hit sedan är med och bygger Sverige tillsammans med oss. Detta är ju inget som man brukar höra ifrån en moderat partiledare. Och det hör inte till vanligheten att en socialdemokratisk partiledare och statsminister engagerar sig så öppet och radikalt för omvärldens orättvisor heller. Men de här två personernas engagemang ledde och skapade också en osäkerhet. Man var tvungen att ta ställning. Ska jag vara öppen? Ska jag öppna mitt hjärta? Eller ska jag stänga? En del tror, för er som har sett en alldeles ny dokumentär om apartheidsystemet och Sydafrika. En del som var Olof Palme väldigt nära och som jobbade i Sydafrika tror att Olof Palme kanske blev mördad på grund av sitt engagemang där. Det är ju bara teorier och spekulationer, men oavsett så blev han väldigt hårt ansatt, Olof Palme, för sitt engagemang här i Sverige och andra länder. Fredrik Reinfeldt gjorde inget taktiskt. Tog inget taktiskt beslut när han bestämde sig för att säga det här till svenska folket. Det som hände var att han inte fick nyvalt förtroende och fick faktiskt sluta. Kanske inte bara på grund av flyktingsituationen. Men det hjälpte inte till att han sa de här berömda orden just då. Hans politiska karriär var över. Det finns konsekvenser i våra liv och i andras liv om vi öppnar våra hjärtan för den situationen som vi ser runt om i vår värld, i vår närhet och i våra egna liv. Om inte annat så spricker, en bubbla. Och vi får se en helt annan värld. Jesus, han föddes i ett stall som vi fick höra här tidigare. Och det som föranledde till att Jesus föddes i ett stall, kommer ni ihåg varför? Maria och Josef som sökte någonstans att sova över natten, att få husrum, de fick inte plats, de fick inte komma in. De knackade på men det var fullt, ansåg i alla fall de personerna som bodde där eller levde där. Så Jesus fick födas i ett stall. Universums skapare, godheten själv, den som offrade sitt liv för oss, han fick inte plats utan fick födas i ett stall, i all enkelhet. Sen efteråt, när Jesus hade fötts, så hände någonting i den rådande världssituationen. Eller maktbalansen. Den tidens konung, Herodes, den tidens ledare, kände sig pressade, kände sig oroliga. För de kände att nu sker det förändringar här. Nu håller någonting på att hända och vi måste sätta dit, vi måste förhindra det här. Och han bestämde sig för att döda alla nyfödda barn. Vilket ledde till att Jesus och hans familj fick fly. De fick fly till Egypten som vi fick höra. De fick fly till en annan plats. Och det är ju helt fruktansvärt att människor ska få behöva uppleva det här. Men på ett sätt så är det ju fantastiskt att Gud som står över allting, som har all makt, har varit på flykt och känner till den ångesten, den svårigheten, den jobbiga situationen och kan känna med och lida med de människor som idag lever i flykt. Idag så upplever vi att världen inte är i balans. Det är mycket obalans och det är mycket makt, stridigheter om makt. Och det är en instabil värld vi går inför i framtiden. Men den som öppnar sitt rum, den som öppnar sitt hem, den som öppnar sitt hjärta, den får vara med och skapa trygghet. Den får vara med och sprida kärlek. Den får vara med och ge välsignelse som skapar ringar på vattnet och får konsekvenser i generationer framöver. Den får lära känna Jesus eget hjärta. När Jesus hade levt en liv i trygghet, men en dag bestämde sig för att träda fram, så gjorde han det med öppet hjärta. Han mötte människor i deras situation och det var många bubblor som sprack, kan jag säga, när Jesus gick fram. Många uppfattningar, många härskande rådande uppfattningar om hur människor var, vad de tänkte, de levde. Och det skapade obalans. Det blev oroligt. Och det gillade inte människor. Framförallt de som hade nytta av sin bubbla. När deras bubbla sprack så gjorde de allt de kunde för att återskapa sitt tidigare liv som de hade levt. Och de gjorde allt för att röja bort Jesus. Jesus, det gick så långt så att man anklagade honom och korsfäste honom. Och det som hände när han dog, det var inte bara att Jesus överlät sin ande åt Gud. Det var inte bara det att han dog på korset, utan det fick fysiska konsekvenser i det templet som judarna kom till för att tillbe Gud, för att vara med Gud. Ni vet att templet är, som är uppdelat i olika delar, det har ni säkert hört om förut, där kvinnor, hedningar och judiska män hade olika rätt till att komma nära in på det allra heligaste rummet, där bara en person fick komma en gång om året för att komma in till det allra heligaste, möta Gud och sen förmedla det mötet till folket. Det fanns en begränsning, men det som hände när Jesus dog, det var att det här förhänget som var inför det allra heligaste, det brast mitt i tu. Det brast i två delar. Och man kan ju se det ganska tydligt att det här allra heligaste rummet, Guds hjärta, öppnades upp för alla människor. Att lämna allt och följa dig kan kosta dig ditt liv, sjöng vi här tidigare. Eller fick vi höra. Men kan ge så mycket mera. Och sen efteråt när Jesus hade dött och uppstått så sa han den berömda missionsbefallningen: gå ut till alla människor och gör dem till mina lärjungar. Alla människor. Alla människor. Hade det inte varit för att vi skulle gå ut och sprida evangelium till alla människor och inte bara en utvald grupp, hade inte lärjungarna haft öppna brinnande hjärtan för de människorna som fanns utanför deras trygga bubblor? Hade inte deras bubbla spruckit och de hade föds in i en helt annan världsuppfattning, en helt annan världsbild, där de brann för människor och gick ut och predikade Jesus evangelium. Där de blev förföljda, till och med dödade, men fick lida också. Så hade varken du eller jag suttit här idag. Det var många människor som stängde sina hjärtan när Jesus trädde fram. Men de människorna som öppnade sina hjärtan för Jesus, de ledde till en revolution i den då kända världen. Idag står vi inför en flyktingsituation som saknar motstycke. Det här är inte partipolitik. Det här är inte höger eller vänster. Utan det är människor som kommer till vårt land, till Europa, och knackar på vår dörr och söker en plats, ett härberge, där de kan få vila ut, där de kan få trygghet. Har vi öppna hjärtan? Det är Jesus som frågar. Det är faktiskt så att det är Jesus som frågar om vi har öppna hjärtan. Det är inte jag. Det är inte någon politiker. För vi ska ta och läsa i Bibeln. Vi ska läsa ur Vi ska läsa ur Matteus kapitel 25. Verserna 34 och 40. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kom de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Det är alltså Jesus som frågar oss här idag: har ni öppna hjärtan? Har vi öppna hjärtan? Har jag öppna hjärtan för de människorna som behöver en öppen dörr någonstans att slå sig till ro? Som flyr krig och förföljelse. För en tid sedan, inte alls så länge sedan, så nåddes hela världen av en bild. En liten pojke som skulle kunna ha varit min son i den åldern. En bild av den här pojken uppspolad på en strand. Och någonting hände. Någonting hände med oss. Det som vi hade sett på håll. Det som vi hade hört talas om. För vi får ju så mycket information om alla oroligheterna runt om i världen. Fick ett ansikte. Fick en bild av en liten pojke, försvarslös, uppspolad på en strand. Det är situationen. Och det är faktiskt så att vi som kyrka måste möta det här med ett öppet hjärta. Det som hände då, det var att en bubbla sprack och plötsligt fick vi se verkligheten så som den var framför våra ögon, och vi kunde relatera till den. Vi måste som kyrka öppna våra hjärtan. För att det kommer en dag då vi i detta livet träder in i ett annat liv. Då vi får stå inför Jesus, ansikte mot ansikte. Och han kommer fråga oss: Känner ni mig? Vet ni vem jag är? Och det säger vi det klart, det var ju dig vi tillbad i våra kyrkor. Det var ju dig vi sjöng till när vi sjöng lovsång. Det var ju dig vi hörde om i predikningarna. Ja. Men när jag kom till Sverige utmärglad, totalt slut av resan och sökte någonstans att bo, vart var du? Vad sa du? Vad tänkte du då? Det var jag som kom. Visste du inte det? Kände du inte igen mig? Vi måste öppna våra hjärtan. Och det finns ju naturligtvis massa olika sätt att öppna sina hjärtan. Vi behöver öppna våra hjärtan för Jesus i våra liv. Så att våra liv kan få bli förvandlade i och genom honom. Vi behöver öppna våra hjärtan för de främlingar som vi inte känner. Vi behöver öppna våra kyrkor. Vi behöver öppna våra lands gränser. Vi behöver öppna vårt sätt att tänka för det som Jesus tänker om människor. Eller är vi de som oroligt blir fullkomligt nervösa och förtvivlade över att vår trygga värld, vår bubbla har spruckit? Och det här är ganska allvarligt, för vår reaktion får väldigt stora konsekvenser. I denna oroliga tid, i denna oroliga situation, öppnar vi våra hjärtan eller sluter vi dem? Öppnar vi vår dörr eller stänger vi till? Och det är så fantastiskt, avslutningsvis, det är så fantastiskt att läsa de här profetierna från Jesaja. Vi behöver liksom inte gräva ner oss. Vi behöver inte känna ångest och känna att det är så tungt. Även om det är en orolig tid. Det är ju mycket som händer runt om i världen. Och det är mycket vi inte känner igen. Och det är mycket som vi tycker är jobbigt. Så tycker jag ändå vi ska ta fast vid de här orden som profeten Jesaja sa. Och jag ska läsa dem igen. Och vi ska suga på det. Och vi ska låta det få bli känslan i våra hjärtan när vi går ut här idag. Ska vi läsa Jesaja kapitel 43. Och verserna 16-19. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten, han som läst hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut, där ligger de och reser sig inte mer. utsläckta som en slocknad veke. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Vilda djur, schakaler och struts ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, de utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. Vi föds in i en ny tid med massor av möjligheter. Vi föds in i en ny tid med öppna hjärtan.